Hej och välkomna till FLM-podden, en podcast från filmtidskriften FLM med mig Jakob Lundström och med dig Charlotte Wiberg. Hallå!
Hej!
Hur är läget i Malmö?
Det är grått och trevligt.
Perfekt! Jag tänkte vi skulle börja med ett tack.
Mm-hmm.
För jag fick en skärmdump av en kompis som informerade mig om att det var 5 personer som hade röstat på FLM-podden i en omröstning om Sveriges bästa filmpodd.
Är det sant?
Det är otroligt. Med tanke på att vi i fjol då, 2016 gjorde väl två podcasts tror jag. Och sen varsin specialare.
Men... Ja, det är verkligen lojala lyssnare alltså.
Precis.
Frågar om deras kontonummer så kan vi sätta in lite.
Exakt, vi är en sån här omvänd Kickstarter eller Patreon eller vad det heter, att vi skänker pengar till de som lyssnar. Ja, men så hoppas de lyssnar här och varmt välkomna tillbaka till FLM-podden.
Vem vet, det kanske blir ett mer aktivt år detta året.
Jag tänkte jag skulle säga det. Vi kan i alla fall utlova att det blir minst 2 avsnitt även i år.
Ja.
För nu spelar vi in ett avsnitt som vi hoppas kommer bli färdigt och läggas ut. Och sen så redan den 28 januari är vi tillbaka.
Just det.
Då blir det livepodd på Göteborgs filmfestival. En favorit i repris. Vi var ju där i fjol också.
Mm.
Och... I år så är det inte i ett vindpinat tält, utan vi ska se här, jag har programmet framför mig, på Café Magasinet.
Ja, det låter klart bättre.
Eller hur? Och ja. Då snackar vi lördagen den 28 januari klockan 20.30, så det är någon slags här kvällsunderhållning. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om, men det visar sig kanske.
Det löser sig säkert.
Jag kan läsa här innan till från programmet som släpptes idag att vi ska ta oss an programmets gömda pärlor.
Får vi leta igenom programmet ordentligt.
Har du hunnit titta något i programmet?
Inte ett jota.
Vi kan i alla fall droppa den här filmen Raw.
Just det. Det är ju en briljant liksom.
Vad är det för någonting?
Det är en otäck kannibalfilm. En skräckfilm som folk där har svimmat till och spytt och så här. Det är liksom årets skandalskräckfilm. Nästan varje år är det ju någon sådan film som där det påstås ha. Ja, och det är väl antagligen att någon har liksom kanske mått lite illa då. Eller, jag kan lova att ingen har svimmat.
Någon har gått ut och tagit en nypa luft.
Ja, förmodligen är det på det planet. Men det är en otäck film.
För du hade ju med den i din... Du gjorde ju en sån här bejublad årsbästa lista. Eller dina...
Ja, de bästa skräckfilmerna. Och där är den ju högt upp alltså. Det är en väldigt bra film. Och det är... Den är otäck, men den är väldigt... vad ska man säga? Den är inte så genre-stereotyp skräckfilm. Utan det är som en realistisk familjehistoria med lite kannibalism i, kan man säga.
Är det bra eller dåligt för dig som är skräck... Jag menar, du som är skräckexpert, du borde ju inte liksom uppskatta sånt som inte är genre-stereotypt.
Nej, men jag har förstått att jag är liksom, vad heter det, det här dextri som där man kan skriva med båda händerna liksom. Jag gillar både.
Oj, fantastiskt ju.
Ja, visst är det otroligt.
Men sen så, vad hette det, bara en kort tillbakagång till, eller den kommer ju visas då som sagt vid Göteborgs filmfestival, och då sen såg jag idag att Tom of Finland kommer vara...
Ja, den ska inleda, ja.
Invigningsfilm, ja. Har du någon relation till honom?
Nej, jag ser fram emot att se filmen, för det har ju pratats om den i år nu, flera år alltså.
Mm.
Så att det är roligt att det äntligen finns en färdig film. Jag har väl ingen direkt personlig relation till Tom och Finland, annat än att jag har en vän som kallar sig för Finn of Tomland. Han diskjockar. Okay. Och han i sin tur har en nära relation till ja.
Shout out till Finn of Tomland. Jo, det enda jag tänkte på det var ju att Matrosen och stjärnan, Fassbinders film, hade ju en ny premiär på bio i somras. Där kan man ju se vissa ett visst släktskap i vad kallar man det, ikonografin, den här muskulösa sjömannen.
Ja, på väldigt romantiska bilder med sjömän framförallt.
Ja, det är ju inte så dumt.
Nej.
Det kan funka.
Ja, absolut.
Sen så har vi även, jag menar, det var nog inte i fjol, va? Det var nog för 2 år sedan när du och jag såg den här långköraren Lav Diaz film.
Just det.
Som jag glömt titeln på, men den var ju 5,5 timmar. Och hans senaste 2 filmer visas också på festivalen.
Jaha.
Så då får man välja mellan en som är lite så här lagom lång och en som är mega lång.
Okej, hur lång är den?
Vi söker i programmet. Lav Diaz. Jag tror att den värsta filmen i längdbemärkelse är väl, för det var den som visades på Berlins filmfestival, och sen så 12 timmar alltså.
Shit.
Det är så jävla coolt alltså. 12 timmar.
Ja, det känns nästan som en utmaning man vill ta sig an bara för att liksom.
Alltså jag måste ju faktiskt korrigera mig själv. Det här var ju en så kallad en insäljande rubrik bara. Det var ett lockbete från festivalens sida som stod på omslaget. För att det är 2 filmer av Lav Diaz. En är ju då 8 timmar och den andra är nästan 4. Så tillsammans blir det ju 12 timmar. Då.
Jävlarna alltså. Okay.
Vi får se om vi tar någon av dem. Och sen så är det ju massa annat spännande som vi kanske får återkomma till då nästa podcast när vi har hunnit bläddra lite mer i programmet. Mm. Men apropå din skräcklista då, så har vi även gjort en annan årsbästa kalender. Nu har vi redan börjat med 2017, men vi kan ju bara snabbt rekapitulera 2016 ändå, eller?
Mm, absolut.
Var det någon särskild? Vi gjorde ju då som sagt en årsbästa kalender, precis som vi gjorde 2015.
Just det.
Vi räknade ner till den bästa filmen för året, som var Min pappa Tony Erdmann. Ett föga förvånande val. Det är många som har haft den här i toppen av sina årsbästa listor.
Ja, ja.
Du kunde också köpa den placeringen.
Ja, visst. Det är en väldigt bra film, det är det.
Men var det någon film som du... Det är ju 24 filmer som sagt, kan man gå in och kolla på hemsidan. Men var det någon film som du saknade eller någon film som du absolut inte tyckte borde ha varit med? För vi var ju 4 personer som röstade fram listan, varav du och jag var 2 då.
Ja, alltså jag tyckte det var lite tråkigt att inte Alva samma leken var med.
Just det, Pernilla Augusts film.
Ja, den... Det var väldigt bra. Den var bättre än vad man... Jag ska säga, det är så lätt att tänka att svensk, en adaption av en svensk klassiker, Pernilla August, att det blir någon form av, jag ska säga, stereotyp klassikerfilm. Att man vet hur det kommer att vara. Och det kommer att vara bra, men det kommer inte att vara jättebra. Det kommer att vara ganska förutsägbart slätstruket liksom. Mm. Men den var betydligt bättre än så, tyckte jag. Det var förvånansvärt nervig filmatisering av henne, tyckte jag. Men det var ju inte bara jag, utan Malena Jansson gav den ju väldigt bra kritik i FLM då.
Ja, precis. Det känns som att FLM stod för den mest jublande recensionen där, Malena Jansson, som sagt. Den kan vi också kolla in på hemsidan, och jag tyckte också om den. Nu har jag inte listan framför mig, så jag kan inte ställa dig riktigt mot väggen, men jag vet inte tusan om du röstade på den. Om du hade med hade du med den på din topp 15?
Ja, i och för sig så är jag ju lite senil, så att men det gjorde jag.
Vi hade i alla fall en bara då svensk film på den här topp 24 som det då blev, och det var ju då Christian Petris Hotellet.
Ja, just det. Ja, det var ju väldigt förtjänt.
Och den tycker jag ju också om då, och den här var som var leken. Och sen så var ju en film som saknades, som jag tror inte jag hade med någon svensk film på min topp 15 i fredag, men Hotellet, Den allvarsamma leken och Jätten var ju mina 3 favosar.
Mm, just det. Den har inte jag sett alltså.
Nej, den blev ju nyss utsedd också, såg jag, till årets Greta.
Okej. Okay.
Eller mottagare av årets Greta, Svenska Filmkritikerförbundets pris. Och då röstade jag faktiskt på Jätten. Och vilken film röstade du på?
Jag tar inte min medlemsavgift.
Jag har fortsatt med den här ställningen mot skjut igen journalistiken mot det här. Ska jag sluta med det? Det har ju varit mycket snack om att det har varit ett svagt svenskt filmår och sådär. Och det kan man ju skriva under på. De här tre då, som jag gillade, så gillar jag ju även Yarden. Måns Månssons film som bland annat innehöll årets mest kusligt perfekta filmscen. Vilken tror jag tänker på?
Ja, firmafesten va?
Ja, precis.
Ja.
Vi har ju den här namnlösa författaren då, som har sagt upp sig från författarbanan, eller från, han har lämnat författarbanan och börjat jobba i hamnen istället då. Och sen så kommer han till den här firmafesten för det här bolaget som förnedrar sina anställda genom att anlita dem som tjallare och bara tillskriver de olika nummer som de då kallas för. Och då står ju då en av cheferna, mellancheferna, och framför på klingande skånska den här Sverigedemokraterna-låten Vi är på gång, eller vad heter den?
Ja, det vet jag inte. Men...
Vi är på gång, så heter den. Det är ju... Nej, fan, det är Thomas Ledin-låt. Nu ska vi se här. Nu ska vi... Thomas Ledin-låt, Thomas, vad? Vi är på gång nu. Det var ganska nära. Den är ju bra i alla fall. Men jag tänkte vi kan ju nämna kort också Guldbaggen med anledning av det här. Som jag vet just att du inte bryr dig så jättemycket om.
Nej.
Och jag kan säga att jag förstår dig. Men jag vet inte om det i bästa fall är det en yrkesskada. Och i värsta fall är det ett tecken på att jag har blivit alldeles för hemtam i den här svenska filmankdammen.
Men man kan ju ha åsikter i alla fall.
Ja, men det är intressant. Jag är ju intresserad av fältstudier. Se vad som händer i den svenska lilla svenska filmvärlden.
Jag blev i alla fall glatt överraskad för en sak, och det är att Jonathan Silén, som spelar huvudrollen i Det moderna projektet, hade blivit nominerad som bästa manliga huvudroll.
Just det, du tyckte han gjorde en bra rollprestation i den.
Ja, det gjorde han verkligen. Det var bra. Och det är ju roligt för att det är en liksom, inom citationstecken, liten film.
Det behöver inga citationstecken, tror jag. Jag tror att den hade väl knappt biopremiär. Eller den gick upp på ett extremt fåtal biografer, va?
Ja.
För du har ju skrivit om den på FLMs hemsida.
Mm, mm.
Men det var ett lite lustigt. Det är kanske ett tecken på det. Det var ju en ganska bred, ett brett nomineringsfält där liksom både högt och lågt fick plats. För jag menar, det var ju ett rekordantal många nominerade på det här rekordsvaga svenska filmåret. Som hade rekorddåligt med besökare. Så det var liksom ett märkligt sammanträffande, kan man säga.
Ja, jag vet att jag tycker det har funnits liksom flera alternativ där bland de som är nominerade till bästa film. Där skulle man ju kunna se Granny's Dancing on the Table till exempel, och Yarden just då, Flickan, Mamman och Demonerna, Allvarsamma leken.
Men de blev inte nominerade. Trots att det var 5 filmer då, som var nominerade i år. Det var ju nytt för i år att de hade utökat antalet nominerade i den kategorin till från 3 till 5.
Ja, jag till och med det.
Och sen hade man utökat några andra kategorier också då, 3 till 4 väl. Men absolut, det var ju utropstecknet, eller vad ska vi säga, skandalen, eller vilka kraftord vi nu ska använda, var ju ändå att 101-åringen blev nominerad till bästa film.
Just det.
Som ju är en film som blev rejält sågad, illa tilltygad i recensionerna.
Mm.
Men som såklart har varit en publiksuccé på biograferna. Men det är ändå någon slags, jag vet inte om vi ska kalla det för ett paradigmskifte, men en man som heter Ove, som visserligen var, den fick väl ett hyfsat mottagande och sådär. Den var ju nominerad i fjol också. Men en sån här typ av nybuskisfilm är ändå ganska ovanlig att se. Ja, vi får se vilka som... du kommer sitta klistrad, förmodar jag, framför tvn.
Oh ja, oh nej, det kommer jag inte alls göra.
Vad ska du göra?
Vad
kommer du göra? Du kommer sitta och kolla på någon...
Förmodligen kommer jag sitta och titta på någon skräckfilm.
Nej, herregud. Ja, vi kan ju säga det då. Nu vi kan ju lämna då 2016 bakom oss en gång för alla. Och blicka framåt mot 2017. Och då har vi ju då som en underrubrik här. Charlotte skriver på en bok.
Ja, just det.
Apropå du har ju berättat för mig att du har en diger, en lista på skräckfilmer som du ska bocka av nu några hundra inför din kommande bok då, som ska handla om just skräckfilm.
Precis, det finns fortfarande ett antal filmer kvar att se, kan jag säga.
Vill du prata om boken eller vill du inte jinxa den, som man säger?
Nej, det ska jag inte göra. Nej, det, precis. Ja, den är på G i alla fall.
Du är på gång nu, kan man säga.
Det ska vara liksom som en samling essay om skräckfilm.
Nej, precis. Men det har ni något att se fram emot. Årets julklapp 2017 åtminstone. Så långt kan vi sträcka oss. Sen så har vi även ett nytt FLM-nummer som visserligen utkom redan i slutet här av december. Men det heter ju ändå Vinter 2017. Så det är ju årets första nummer kan man säga. Som bland annat handlar om en Göteborgs filmfestival aktuell film som heter Sameblod. Eller i alla fall om filmskaparen bakom den. Amanda Krenell som tillsammans med Klara Bodén och Jonas Sellberg August Sen pratar om bilden av Norrland på film.
Mm.
Vi kan även kort nämna att vi håller på med ett nytt nummer av FLM som kommer ut här i mars. Början av mars, tidigt mars. Jo, men då ska vi prata om en ny film som vi båda har sett. Right, Charlotte? Mm. Tänkte du på det här, eller såg du den här bilden som florerade i samband med USA-valet? Där de hade bytt ut texten på Donald Trumps keps till Make Thrillers Erotic Again.
Nej. Okej.
Okay. Alltså på Donald Trumps keps stod det ju då Make America Great Again som... Ja, alla till. Och det här är ju då, jag tolkar i alla fall det här då som en anspelning på Michael Douglas 90-tal och slutet av 80-talet när han var i farten och var hett villebråd kan man säga, utsatt för olika galna kvinnor och deras obändiga sexualitet. Något i den stilen.
Ja, precis.
Det började väl med Fatal Attraction, vad heter den på svenska? Kommer inte ihåg. En farlig förbindelse, är det den?
Ja, farlig förbindelse.
Precis, det var ju 87 där med Glenn Close.
Ja,
hon var ju galen kan man säga.
Kokoskan.
Ja, precis. Och sen så hade vi ju då Skamgrepp med Demi Moore.
Mm.
Och däremellan så hade vi också då såklart Paul Verhoevens Basic Instinct.
Just det.
Jag vet inte hur du förhåller dig till de här, skulle du säga att det här är starka kvinnliga karaktärer som är så omhuldade?
Ja, det är väl ett av hans kännetecken, trots allt. Det är ju faktiskt det.
Alltså. Ja, för Hohen alltså. Ja,
ja
jag tänkte på den här, jag tänkte på den här genren i stort.
Farlig förbindelse är en sån här guilty pleasure för mig. Det är någonting med den som fascinerar mig. Alltså, hur den är gjord och själva atmosfären i filmen. Och...
Mm.
Fast jag förstår att den är misogyn, liksom. Så är det.
Ja, precis. Nej, men det, jag menar, det är ju genomgående för de här Make Thrillers Erotic Again-filmerna att det är en stark atmosfär just.
Ja.
De här filmerna går väl att se såklart som en sentida variant av Femme Fatalen i tidigare filmhistoria.
Ja, absolut. Och det här med kvinnan som den hämnande, rasande furien, det går ju tillbaks till Medea.
Precis. Liksom. Och du är innan filmhistorien till och med. Apropå min egen cinefila ignorans.
Vilken hade varit en film om det hade funnits film på den tiden?
Ja, klar. Precis. Ja. Jävla rulle.
Ja, verkligen.
Men det här det handlar ju om Basic Instinct och de här filmerna. Det handlar i alla fall om kvinnans lust. Eller begärlighet snarare då, kanske. Som får mannen på fall.
Ja.
Den går inte att värja sig emot. Och han sjunker djupt ner i fördärvet till slut.
Verkligen, ja.
Och sen tänkte jag liksom på, eftersom det här är, vi ska ju prata om en ny film av Paul Verhoeven som heter L.
Precis, ja.
Och jag tänkte på om man skulle ta den här erotiska thriller-genren, då skulle man ju kunna tänka sig att det finns en annan genre då, med lite ombytta roller. Med reservation då för att könsmaktsordningen gör att det inte blir någon direkt spegelbild. Men i alla fall då så tänker jag ju på Rape and Revenge-filmen.
Just det.
Och det kan man väl säga att L är, utan att spoila för mycket. Eller vad tycker du?
Är den det alltså?
Ja, det är precis. Bra fråga. Det var det jag skulle fråga. Är det Rape and Revenge-filmen? Först tänkte jag bara säga att, eller varna dig och påminna mig om att vi inte får spoila hela den här filmen.
Nej, just det. Oj, det blir svårt nu alltså.
Ja.
Men jag såg den ju med den utgångspunkten att nu ska jag se en Rape and Revenge-film.
Ja, men exakt.
Och ja, när jag hade sett den så tänkte jag, men det här var ju ingen Rape and Revenge-film.
Nej, och då kanske du blev liksom fel. Någon hade spoilat filmen felaktigt för dig där. För jag tänker att om man skriver då, som jag har sett, att den här omskrivs ju redan i rubriken. Alltså står det då, ja men nya Rape and Revenge-filmen med Isabelle Huppert. Och då tänker man, ja men då är ju den super, alltså om man är överkänslig mot spoilers så är den redan spoilad. Jaha, ja. Okej, det är någon som kommer bli våldtagen och sen hämnas. Ja, då vet man ju exakt.
Samtidigt om man inte ens kan tala om liksom vilken form filmen, vilken genre filmen tillhör. Det här är en film och tusen och vet ju redan att det handlar om någon fal kvinna och så vidare. Liksom.
Men det är, man kan ju säga ändå att det är en rape and revenge är en sån subgenre där själva spoilern är inskriven i genrenamnet. Men som sagt då, det var min nästa fråga om du tycker att det är en rape and revenge film.
Nej, jag tycker inte riktigt att det är det. Men därmed är det inte sagt att jag inte tycker om den alltså.
Nej, vad har du för förhållande till den här subgenren då? Om vi börjar där, rape and revenge. Om vi börjar där och så kan vi liksom förklara varför inte är det eventuellt.
Ja, alltså som många andra kvinnor så är det är en genre som jag blir lite upplivad av så att säga.
Mm.
Sen kan det ju vara rå i olika grader. Den kan ju vara väldigt onjutbar om den är väldigt rå.
Ja, men precis. Det känns som att det kan finnas en liksom, hur ska vi rättfärdiga den här liksom saftiga våldtäktsscenen i början? Den här effektsökande.
Just det. Ja,
jo, vi följer upp det med mer effektsökeri åt andra hållet. Nu ska det bli en gruvlig hämnd för det här liksom spektakulära övergreppet.
Precis, det blir kastration i slutet liksom.
Ja, det skulle kunna vara, eller om man tänker liksom från ett feministiskt perspektiv så är det antingen en uppbygglig liksom hämndfilm att liksom kvinnan slår tillbaka och eller då, mer kritiskt att men, måste hon bli våldtagen till att börja med? Kan hon inte bara få vara uppbygglig av sig själv i sin egen kraft? Och då kan man, om man liksom tillämpar den senare kritiken då kanske inte L är en film som faller den i smaken.
Nej, det är ju som alla annan förhöven, det är moraliskt ambivalent liksom.
Mm. Du säger förhöven, då är du rätt. Jag säger förhoven. Jag kan ju ingenting om.
Aha. Ja, jag vet inte om det. Jag vet inte om det är rätt. Jag tänker kanske liksom lite tyskt där.
Ja, fan också. Jag kommer säga Paul från och med nu.
Paul. Ja.
Nej, men för det finns ju massa rape and revenge, alltså det är svårt, jobbigt att säga, men nu säger vi det, rape and revenge filmer. Jag tänker på I Spit on Your Grave, är väl en sån här klassisk. Redan innan den kom ju då den här svenska thriller. Och där är väl exempel på en film som inte jag tycker är jättebra, delvis av de ovannämnda skälen liksom, att det är väldigt utstuderade övergreppsscener och sen så kommer det då minst lika, i och för sig fräscht ultrarapid, eller vad säger man, slow motion sekvenser som är trevliga med bra musik av Ralf Lundsten och sådär. Men ett exempel på det, jag är inte jättebegeistrad av den filmen. Jag vet inte vad du har för förhållande till den.
Nej, inte precis.
Och den har ju inspirerat liksom, Tarantino är ju ganska mycket inne på det här med rape and revenge till exempel. Men jag tänkte, du kanske kan The Best Mois.
Just det.
Från 2000.
Det var en film som jag uppskattade där.
Ja, precis. Kan du rekapitulera den stora Besmois-debatten? För det var ju liksom en sån... Är det en feministisk hämndfilm eller vad är det frågan om?
Ja, det var ju... Det var så länge sedan nu, men jag kommer ihåg att jag satt i en debatt om den. Men alltså, du var för och mot kvinnan liksom, tolkade den enligt Laura Mulvey's Den manliga blicken då, alltså, att det visar liksom för mycket kvinnlig kropp på fel sätt, menade hon då. Medan jag tyckte att den visade kvinnliga kroppen som, alltså det var ju två kvinnor som begärde varandra, så att den begärande blicken kunde lika gärna vara kvinnlig liksom som manlig, tyckte jag då. Men det är ju också frågan om hur hårt man ska döma det här med den exponerade kvinnokroppen. Det är ju väldigt, det är inte alltid så enkelt alltså att säga att bara för att den finns där så är det fel, utan ja, det är ju beroende av sammanhang. Men just förhöven eller förhoven då är ju någon som verkligen alltså alltid Ja, fast inte i den här nu, men tidigare har han ju verkligen alltså varit den som har visat upp kvinnokropp i onödan, så att säga. Omotiverade bilder av bröstvårtor och så. Mm. Och det varit hans kännemärke rent av.
Vi kan ju nämna, precis, Basic Instinct har vi redan nämnt då. Där är det en del naket skildrat med, vad ska man säga, ohöljt erotiska inslag. Ja. Bara, hur ska man beskriva de här bilderna? Men sen så är en annan film som jag tänker på som också innehåller då innehåller inslagen våldtäkt och hämnd är ju Showgirls.
Just det. Ja.
Och även en hel del naket kan man säga. Men visst, det där skiljer sig ju L åt.
Ja,
från dem då.
Det gör den.
Och det är ju som sagt Isabelle Huppert som spelar huvudrollen. Hon mottog nyligen en Golden Globe. Om vi nu ska droppa ännu fler filmpriser. Och även Paul då fick ju pris, eller filmen fick pris också.
Mm.
Det är något slags comeback för honom får man väl ändå säga.
Ja, ja.
Jag har ju inte sett den här halvhyllade Black Book som kom för 10 år sedan, men...
Den har jag sett och var inte så förtjust alltså. På grund av återigen den moraliska ambivalensen där, jag tyckte inte att han skildrade historien på, vad ska man säga, alltså han, det var lite det här fenomenet att man liksom gör någon slags skuldutjämning och så att du inte har det här tydliga offer- och förövarschemat längre, utan de goda och onda finns lite grann utspridda i alla läger. Liksom. Och i slutändan handlar det bara om ensaka människor och inte olika grupper då som är involverade eller liksom, gjorda till offer. I och för sig, det är ingen skuldbeläggande av judar direkt, det är det inte.
Men vi kan ju säga att filmen utspelar sig under andra världskriget.
Ja, precis. Ja, det skulle vi ju sagt först och främst. Det är en av alla filmer som handlar om andra världskriget och förföljelsen av judar. Och ha liksom de här grupperna, å ena sidan tyskarna, å andra sidan holländarna och deras motståndsrörelse, och å tredje sidan förföljda judarna. Och på något sätt så blandas korten liksom
bort.
Ja. Är det. Korten blandas bort lite grann.
Är han en kolsuparteoretiker på det sättet?
Jo, jag tyckte det. Det var nog framförallt det här med motståndsrörelsen och tyskarna då, att på något sätt nästan blev motståndsrörelsen blev de riktiga skurkarna på något sätt.
Mm.
Medan huvudpersonen hade en kärlekshistoria med en trevlig SS-officer liksom.
Ja. Det är som så här, moralisk ambivalens på gränsen till liksom olika, nästan en konservativ tendens att beskylla motståndsrörelser för att vara lika våldsamma.
Ja, apologetiskt på något sätt som mot tyskarna.
Ja, men jag tänkte på den kom ju som sagt för 10 år sedan. Och sen dess såg jag att han har gjort någon komedi som inte har fått svensk premiär, som inte har verkat blivit så väl emottagen heller då. Men så att den här har ju blivit då mer uppmärksammad, hyllad och framgångsrik etc. etc. Än hans senaste filmer. Men den moraliska ambivalensen som du pratade om här med Black Book, den återkommer ju i L som sagt, och gör ju hela lite förvånande, men kanske glädjande, att den här är liksom med i de här sammanhangen. Jag tycker att det är, nu när jag har sett den då, så tycker jag att det är lite, ja, det är ändå lite oväntat. Eller förstår du vad jag tänker på?
Ja.
Det är inte en man som heter Ove direkt, som är en sån annan utländsk film som nämns i sån här prissammanhang. Men om vi ska grotta ner oss lite grann i den här filmen då. Kommer du ihåg den första scenen och bilden?
Jag kommer ihåg scenen, bilden, vad är den första bilden?
Ansvarsutkrävande poddintervju fortsätter.
Ja, jag kommer inte ihåg den första bilden, men jag kommer ihåg de första ljuden alltså.
Mm.
Alltså de första ljuden är ju, det låter som samlagsljud helt enkelt.
Mm.
I mina öron va, det är... Man får höra de här, alltså det kan lika gärna vara en njutning som man hör porslin som krossas och högljudda stönanden och så. Men det kan vara lika gärna vara ett väldigt entusiastiskt samlag som ett övergrepp, vilket det ju är.
Jag var kanske lite mer färgad av att jag hade läst om den här nya Rape and Revenge-filmen, så att jag satte ju lite gärna på helspänn, kan man säga, när filmen drog igång, för att jag förväntade mig att, ja just det ska ju komma förmodligen då relativt tidigt i filmen, en våldtäkt.
Ja.
Bilden är ju svart när vi får höra de här första ljuden.
Okej, okay, ja.
Och sen så den första bilden då som vi ser, det är ju på hennes katt.
Just det, katten. Just det.
Som håller på och iakttar de här två människorna då. Sen så är ju klippet då till den här maskerade förövaren som långsamt reser sig upp och går därifrån.
Ja.
Och då har katten redan sprungit därifrån då. Men vad känner du som kattälskare? Vad skulle de övriga medlemmarna i kattälskarnas grupp på Facebook tycka?
Alla vi bryr oss bara om hur gullig katten är liksom.
Ja, det var en gullig, tycker du, eller?
Det var en jättefin katt. Ja.
Men jag menar, det finns ju, vi som filmkritiker och liksom måste ju ändå nörda ner oss här i kattens symboliska funktion i den här scenen. Finns det något kattlikt över huvudpersonen, rent av Michelle som hon heter?
Ja, katter och kvinnor och sex liksom.
Ja, herregud, ja. Vilken följetong. Vilket kan man skriva en roman om, ju. Ja. Hon säger ju liksom lite avmätt. Du kunde väl ha liksom klöst ut ögonen eller något i den stilen till katten. Så.
Ja, just det.
Någon slags förebråelse.
Ingenting.
Men sen så, vi kommer inte undan riktigt så lätt då, utan den här inledande våldtäkten som ju sker i mot svart bild återkommer ju när hon minns tillbaka på den senare i filmen.
Mm.
Så man tänker det, jaha, okej, okay, ja men vad, det var ju ganska uthärdligt så att säga, våld.
Mm.
Men icke, sa Nicke, det kommer åter nästan utstuderat lurigt.
Ja.
Ja. Om man tänker att en spänningsfilm innehåller ovisshet och osäkerhet, vad ska hända härnäst? Om man tänker en klassisk, eller en Cape Fear, eller vilken film som helst, så väntar man ju då på att den attackerande mannen ska dyka upp var som helst. Man måste vara vaksam vid varje kylskåpsdörrs stängning och vid varje hörn, liksom, så att inget obehagligt ska hända. Men här, den här filmen, här är ju mer hennes reaktion som skapar ovisshet och osäkerhet, i alla fall hos mig när jag ser den. Hon reagerar ju inte som en traditionell då, det som skiljer den från en rape and revenge film tänker jag. Hade det varit en traditionell rape and revenge film då hade hon ju liksom, vilket de förvisso gör i den här filmen också då, skaffa sig lite vapen och sådär. Men hon ber sig inte direkt ut på jakt, eller hon ger ju liksom knappt uttryck för att vara, alltså till det yttre är hon ganska samlad efter våldtäkten.
Yeah.
Vi har ju ingen polisanmälan. Man får liksom mer intrycket av att det är en i raden av livets många besvikelser.
Ja, precis. Hon talar om för sina vänner där att hon hade blivit utsatt för detta liksom, bara som något så här faktiskt som hade hänt henne. Men att hon inte vill gå till polisen och så. Där undrar man lite, varför bryr hon sig om att berätta det överhuvudtaget?
Men är det liksom, för jag menar, hon verkar ju känslomässigt avslagen eller avstängd. Och det är ju liksom en hel backstory kring hennes uppväxt och sådär, som inte, jag vet inte, det är väl ingen spoiler, men det behöver vi kanske inte fördjupa sig i. Men du sa till mig att den kändes som en roman, den här filmen.
Ja.
Och sen är det ju, bygger den ju på en roman också, upptäckte vi sent om sidor. Men...
Surprise.
Ja. Jag håller med dig om det, den kändes ju inte som en... Man kan ju upptäcka, eller tycka sig upptäcka när vissa filmer är just filmatiseringar. Alltså även om man inte känner till det innan då kan man känna, men det känns lite jäktat. Det här är man försöker hinna få med så mycket som möjligt och samtidigt strömlinjeforma det till någon slags rak berättelse. Det är väl vanligtvis de invändningarna man kan ha mot filmatiseringar av romaner.
Men
så var det ju inte alls i den här filmen.
Nej, precis. Och det var ju väldigt lång. Alltså samtidigt som den inte kändes lång. Jag upplevde den inte som lång. Det gick ganska fort. Nej, men det hände väldigt mycket. Och det fanns den här historiska... alltså det är ju i och för sig klyschigt att säga det. Att romaner de kan berätta så mycket mer än vad film kan. Och film får renodla. Men på något sätt så just här är det ändå som att... Ja, det är verkligen en... tjock berättelse, håller jag på att säga.
Mm. Rik berättelse brukar vi
ge. En rik berättelse.
Brukar ni filmvetare säga, vet jag. En rik text, just det, så
är det. Okej, ja, det kanske det är. Ja, men det är en rik berättelse. Varje person liksom har sin berättelse.
Mm. Det är många fel, känns det som, alltså inom citationstecken. Alltså den gör alla de här sakerna som vanliga filmatiseringar av romaner som blir beskyllda för att skära bort massa saker ur boken.
Just det.
Den behåller dem istället.
Ja. Ja, jag har ju inte läst boken, men
Nej, precis. Nej, nu gissar jag bara, men den känns inte som att den har skurit bort.
Nej,
bara
precis.
För att skära bort alla de här bihistorierna eller liksom.
Nej, och den fungerar ju liksom.
Mm.
Samtidigt, det känns inte som att den har liksom stoppats full av saker precis, utan den är sådan.
Blir du klok på henne, eller hade du samma bild eller upplevelse som jag, att man sitter och liksom försöker luska ut, kanske lite så här i psykologiserandets tecken då, men hur ska vad tänker hon, vad känner hon, varför gör hon inte bara som alla andra rape and revenge film huvudpersoner?
Ja, det kan man kanske inte heller liksom tala om utan att spoila, eller kan man det? Nej, jag tyckte att hon hängde ganska bra ihop psykologiskt, liksom just som du sa innan, hennes bakgrund, hennes barndom, hennes historia. Den får man ju i sig veta att hon har en väldigt speciell uppväxt, så att säga.
Hennes pappa är allmänt känd som ett monster.
Ja, och han har lite grann involverat henne i sina brott då. Så att hon har också blivit betraktad som ett monster. Ja.
Sitter du och vaktar din tunga? Det låter som att du sitter och vänta nu, vad får jag säga? Det är den tystade filmkritiken här vi upplever.
Ja.
Rädd för spoiling, du har blivit spoilerskadad där. Det var jag som varnade dig, så det jag tar på mig det.
Ja.
Nej, men hennes reaktion, man kan väl i alla fall säga som så att den närmar sig ju Catherine Breillat-land, eller vad ska vi säga, 50 Shades of Grey nästan. En förbjuden person.
Ja, det är precis. Catherine Breillat kanske snarare, ja precis.
Ja, jag tog en populär kulturell referens där i alla fall. Bara.
Ja, det är lite för långt.
Nej, men det kan ju, man skulle kunna, om man ska spela, vänta nu, vad blir det, djävulens advokat, om man ska spela djävulens åklagare. Man skulle kunna säga att den rent av, när sådana här antifeministiska föreställningar om att våldtäktsoffret nog egentligen gillade det.
Ja, och det är ju därav ambivalens. Jag känner mig ju ambivalent inför det också.
Mm.
Det gör jag. Men samtidigt så kan man säga att det rent psykologiskt kan hänga ihop. Alltså. Och att det är ju samtidigt inte så att hon bara låter allting hända sig utan att göra någonting. Liksom. Så är det ju inte heller. Och det ger också en ganska obehaglig, den visar ju ändå kvinnans utsatthet generellt liksom. Man tänker på hon är chef då för ett antal unga män som arbetar med att göra dataspel. Män vill liksom objektifiera henne och nedvärdera henne på sätt och vis.
Ifrågasätta hennes kompetens och, som du säger, objektifiera henne. Jag tänkte på en annan grej, så det är ju att jämföra den här med Dagen efter denna.
Ja.
Isabelle Huppert's senaste film på svensk bio, som också är en film som utspelar sig i Paris i distinkt borgerlig miljö. Skillnaden är väl att Elle inte utspelar sig när träden står i blom. Det är ganska viktigt. Den utspelar sig ju under ganska karg vinter, skulle jag säga. Juletid.
Ja.
Men och jämfört med Dagen efter denna så finns det ju inte här några så här direkt dröjande bilder för eftertanke heller. Men,
nej, men
så tänkte jag ju på att rent uttrycksmässigt så påminner ju Elle ändå mer om Dagen efter denna än om typ Basic Instinct. Alltså vi pratar ju mer fransk arthouse än en Hollywood-thriller till stilen.
Ja, jag tycker det är en hybrid liksom. Just då.
Men det är inte en konventionell thriller rent stilmässigt, eller tycker du det?
Nej, det är den inte heller. Alltså. Men jag tycker den är väldigt olik dagen efter denna. Alltså rent temperamentsmässigt.
Ja, jo, absolut.
Det är ju ändå, här har vi ju ändå också den här mysiga musiken som Verhoeven väl alltid har, tror jag. Den här tjusiga, melodramatiska Hollywood-musiken liksom, som gör att det kanske på ett sätt känns som en klassisk melodram liksom.
Nej, precis. Jag tycker att musiken är intressant, för den bryter av, tycker jag, ganska mycket från ett... Det är ju olika temperament på de här två filmerna såklart, men temperamentet i L är ju ändå ganska, eller extremt nedtonat och närmast avslaget, särskilt i huvudpersonens ansikte. Hon ger ju inte uttryck för många. Eller hon är väldigt återhållsam i sitt skådespeleri.
Ja, hon är det, men det som händer är verkligen dramatiskt liksom.
Ja, men precis. Så det är ju liksom dramatiska händelser skildrade med en extrem återhållsamhet, och sen musiken som då blir någon slags kontrapunkt.
Mm.
Ja, just det. Nu, det här är ju en, ja precis. Den här filmen är ju hemmahörande i den här genren, ja. Fast den ser ut så här.
Ja, men jag tycker det fungerar väldigt bra.
Mm. Do you like it?
I like it, ja. Det gör jag. Det ska ju bli intressant att se om den väcker debatt. För det kan jag mycket väl tänka mig att den gör.
Mm.
Alltså att den kan bli ifrågasatt från feministiskt håll. Mm. Det kan den verkligen bli.
Skrattade du mycket under filmen?
Ja, hela tiden.
Men har du inte?
Nej, jag skrattade inte en enda gång.
Är det så? Okej.
Okay. Gjorde du?
Nej, jag satt nog och flinade en del i alla fall. Nej, att det blir som att vissa absurda situationer uppstår.
Ja, just det. Ja.
Som ju lätt slår över i komik.
Ja, jo. Ja, kanske. Ja.
Inget skratt från dig. Ja, men jag håller verkligen med. Jag ser ju faktiskt fram emot att se om den här filmen. Ja. Lite grann för att få syn på kanske lite andra saker sådär. För den var ju ändå, det var mycket att sätta i sig. Det var en rik text. Mycket att dechiffrera. Och jag kan ju säga att jag är ju nog ändå ambivalent. Och då är ju frågan om det kanske är något som man ska tacka och bocka för. Eller om man är en sinnessvag kritiker som inte kan bestämma sig. Vad tycker du? Sinneslöda. Kom igen, var den moraliskt förkastlig eller var den liksom en skildring av en moralisk ambivalens som bla bla bla?
Ja, nej, jag funderar på samma sak. Alltså, om man är så pass mycket sinneast att man liksom förlorar lite grann sitt moraliska instinkt ibland. Verkligheten är ju i sig hela tiden moraliskt ambivalent, så på det sättet så... Ja.
Nej, precis. Nej, det finns ju den här formen av sexualsadism är ju ett folkligt nöje liksom. Sexualsadism är ett folknöje, det är sant. Alltså i tv-serier.
Det lät så roligt.
Ja, men det är sant. Och frågan är, här är ju ändå mer, det som skiljer den här under är att den handlar ju mer om offret än om huvudpersonen i alla fall. Det är väl något som... Utskillning, jag tänker på tv-serier som The Fall till exempel.
Ja.
Och massa annat. Det är liksom den här sjukt störda mannen då i 9 fall av 10.
Mm.
Hur fan funkar han egentligen? Vi måste ju liksom på något sätt kartlägga hans psyke och så vidare och så vidare. Och här handlar det ju ganska lite i alla fall om förövaren och väldigt mycket om hennes reaktion då. Jag vet inte om det är att liksom om det är brottsofferperspektiv. Det är också ett brottsofferperspektiv som är liksom, fan, hon är också störd alltså.
Mm.
Skulle kunna vara en slutsats som man kan dra. Om man inte vore lika finkänsligt moraliskt ambivalent som FLM-podden.
Ja, men det är ju alltid den risken med den här typen av film att folk inte behandlar dem på rätt sätt liksom.
Ja, nej, men vi kanske kan se om vi hinner se om den här och kan ta upp pucken eller bollen eller handsken när vi spelar in nästa podd. Just men när vi ska det. Återvända till den här i något annat format. Jag vet inte. Nu känns vi båda slutade på en... Vi båda slutade här lite ambivalent. Jag såg den ju igår och du också tror jag. Så att vi kanske inte har hunnit smälta den ändå.
Nej, det är möjligt. Nej, det skulle vara roligt att se den igen. Alltså. Mm. Faktiskt.
Ja, men det var härligt då. Vilken jävla rulla. Så go and see it in cinemas.
Mm, det borde kunna vara en film som kan dra hyfsad publik, tycker man.
Tror du att det blir en snackis på jobbet, den där? Den är riktigt skön, den måste du gå och se alltså. Jag har aldrig känt mig så moraliskt ambivalent.
Ja, men vi får hoppas att det blir så.
Okej, vi hörs om 2 veckor då, i Göteborg. Kom till Café Magasinet 20:30 på lördag, 28 januari.
Ja, då kanske vi kan prata lite om sameblod.
Till exempel om vi hinner se det. Ja, precis. Eller Tom och Finland kanske. Ja, vi får se då. Vad det blir för något.
Det blir jättebra.
Tack Charlotte för idag.
Tack Jakob.